Välkommen till Nyfika, podden som vill uppmuntra till öppna och nyfikna samtal. Gillar du podden så kan du stödja oss på patreon.com/nyfika. All right, idag sitter jag och pratar med Emma Strömberg. Välkommen till Nyfika.
Tack.
Du får gärna presentera dig lite grann för lyssnaren, om du vill.
Ja, det korta svaret är väl att jag är frilansjournalist som är bosatt i Åbo. Mm. Vill du höra något mer?
Vem är du förutom journalist?
Jag kan ju, eftersom vi ju kanske har mötts i filosofiska sammanhang, att jag också har studerat filosofi vid Åbo Akademi, och så har jag studerat genusvetenskap, men det är nog redan flera år sedan, att sen har jag flera år. Och jobba som journalist, främst som nyhetsjournalist, främst på Åbo underrättelser, så mycket där lokaljournalistik. Och sen jobbade ett år på nyhetsbyrån SPT innan jag sen blev föräldraledig och den lades ner. Och,
just det.
Ja. Så, och sen har jag gjort också några längre, mer så här filosofiska program för som är någonstans där mellan journalistik och mer så där filosofiskt eller så där reflekterande eget tänkande.
Den här om, en om graviditet, va? Och en om datingkulturen. Har du någon annan än de två?
Ja, sen har jag gjort tidigare, var det 2019 hösten, eller 2020. Nu det här så gjorde jag en om fascism. Varför växer fascismen idag? Där jag tog fasta på den här tänkaren Hannah Arendts filosofi kring totalitarism och funderade över vad man kan lära oss idag av hennes tänkande kring fascism och hur totalitära rörelser växer fram. Som hon skrev då, hon var jude och flydde. Mm. Flydde Nazi-Tyskland och sen hon skrev totalitarismens ursprung efter andra världskriget.
Just det. Så hur gjorde du kopplingarna där till fascism idag? Alltså vad kommer fram i den audiosen? För att det här är ju nu då, vi blottar ju lite min bristande research här, men jag visste om de där två nyligen, men jag visste inte om den här.
Ja, som sagt så var det ju redan flera år sedan.
Men den här låter ju jätteintressant, så jag skulle ju definitivt vilja lyssna på den.
Ja, absolut. Och det är ju, nu är det ju väldigt intressanta valtider, att när det här släpps så är det väl efter valet. Så,
ja.
Så det här, men då var det som det kom från var att då hade då sannfinländarna hade blivit andra i riksdagsvalet liksom med att SDP hade bara vunnit helt knappt, vilket man glömmer under de här fyra åren när ändå regeringen såg helt annorlunda ut än det skulle kunna bli. Så det var ju liksom, de har ju bara vuxit och blivit liksom, var ju en riktig skräll det också, där de nästan ska bli största parti och vi tog en sån här liksom höger nationalism har ju varit på framväxt längre tid, men att och sen kom flyktingkrisen och allt sånt. Hur som helst så var det här så det här var liksom bakgrunden till att jag liksom verkligen var så där att här är något som händer och kändes så där jätteviktigt att försöka förstå det och jag tycker att Hannah Arendt gav har mycket mycket insikter som man kan är relevanta ännu idag. Nu måste jag, det här var som sagt flera år sedan jag gjorde det här programmet, att vad tog jag fasta på där, det skulle kunna säga generellt så där vad jag kommer fram till där i det där programmet, det här var just det där att när det liksom en sorts makt över till exempel ekonomiska frågor, en sorts demokratisk makt över ekonomiska frågor minskar och människor får det sämre, så vänder man sig till en sorts höga nationalism för att känna att för att man tänker att de här liksom etablerade politiken, partierna liksom kan inte göra ens liv bättre, och då lockar det här höga nationalistiska budskapet. Det här är ju, för mig var det här liksom en på något sätt ny insikt då. Det känns inte som så ny insikt nu, och det är ganska så här liksom standardberättelse om höga nationalismens framväxt. Men det som jag också så här slutar där med, just en fråga om att det ju inte heller är så där enkelt att exempelvis människor som har det ekonomiskt dåligt som skulle liksom lockas av liksom höga nationalism, att där inte är ju jag det här en det här socialpsykolog på Helsingfors på Sossokom, Rasmus Manström tror jag att han heter, det här som det här i sin forskning har kommit fram till att det är ju också, det är liksom främst män, men att det är också liksom helt ganska så här liksom medelklass välbärgade men också i städer som röstar att förklara snarare genom en så här liksom idépolitiskt identitetspolitiskt ramverk, hur då liksom man börjar identifiera vissa frågor med varandra som blir ett sorts identitetsbygge, för till exempel liksom klimatskepticism, eller liksom köttätande, det blir liksom som en sorts identitetsmarkörer och det här som gör att den där liksom enkla bilden av att det skulle bara vara människor som har precis där förlorat på globaliseringen eller något sånt håller inte.
Nej, alltså knappast så att man har förlorat rent liksom konkret, att det måste handla om att man har fått en sämre ställning på något sätt. Men definitivt tror jag nog det finns ganska mycket som ligger bakgrunden, att man känner sig på något sätt vilsen i en ny värld.
Alltså det är ju, där finns ju liksom det här så kopplingen, eller liksom som Hannah Arendt har gett intressant analys av liksom det här mellankrigstiden och eller liksom början av 1900-talet i Tyskland, alltså just den här kollapsen av gamla samhällsstrukturer, de gamla liksom samhällsordningen, samhällsklasser, och människor, den här urbaniseringen, massa människor flyttade till städerna. Hon talar om den här atomiseringen av samhället, alla är bara liksom en enskild individ som inte liksom ser sig som en del av ett större sammanhang, och nationalsocialismen fångar upp det här och ger det där sammanhanget, ger det där liksom, men att just att det här är en liksom sorts så här abstrakt destruktiv gemenskap där det liksom det där Hitlers budskap är att du kommer liksom bli en del av världshistorien, någon sorts liksom någon sorts liksom rörelse och liksom som ju inte handlar om till exempel en arbetarrörelse som har konkreta liksom intressen som man driver eller något sånt, utan att det blir en sån där liksom man kanaliserar människors behov av att någon sorts mening och sammanhang till ett destruktivt håll. Så det är liksom hennes tanke där liksom, eller en av hennes tankar om hur Hitler kom till makten, och för så är det ju inte en sorts liksom individualisering, atomisering för samhälle, en liksom sekularisering, olika saker som ett bortfall av traditioner är ju ingenting som liksom som slutar den utvecklingen.
Nej. Okej, så två frågor där. Alltså så att den här det här liksom nationalistiska kollektivet då blir på något sätt ett destruktiv kollektiv här, för att det bygger inte på någonting. Eller varför blir det destruktivt kollektivt jämfört till exempel med då, ja men, andra typen av kollektiva byggen, just som du nämnde om arbetarrörelser eller liksom från ett så kallat vänsterperspektiv då. Alltså som, för det är ju också väldigt kollektivt.
Alltså en kollektiv ideologi. Jag tänker att den där Som sagt, så det här så är det ju nu några år sedan jag läste det här.
Ja, alltså, men det är ju spännande, men, för att jag var inte alls beredd på att vi skulle komma in och prata om det här eller.
Nej, men att jag tror att det här, så som jag förstår det, och som jag väl skulle hålla med, eller nu är det ju liksom både att jag är så inspirerad av vad jag tänker Arendt, och sen tänker jag att förstås en fråga att tänker jag själv att det är så. Eller så där, men att det här, men att jag tror att det är liksom, det handlar om att om du har ett liksom så där konkret mål att sträva efter, och för så ska, jag menar, för så ska det väl finnas konkreta dåliga mål, alltså men att det här så ja, du kan du inte liksom, eller liksom Arendts poäng är ju där att liksom människor kan manipuleras att göra liksom jätte liksom grymma handlingar, liksom när du liksom fångar upp i det där sorts liksom vakuum som det här uppstår när människor inte har ett sammanhang och mening, och förstås som du då liksom går med i någon liksom och då det här Ja.
Men alltså, så att just att om man får någon typ av svar på sin längtan efter tillhörighet, och man får hitta ett sammanhang i ett visst liksom struktur eller kollektiv, så kan man lätt dras med och på något sätt dras med också såna här liksom bara följa med liksom i resten av gruppen utan att tänka riktigt ordentligt själv, och det är förstås en av hennes poängen också, som jag har förstått henne. Men alltså, och det kan leda till destruktiva grejer, men är inte det en väldigt liksom allmänmänsklig fenomen? Det handlar ju då inte bara nödvändigtvis om fascistiska ideologier.
Ja, det där liksom dras det här
att det finns de där potentiella destruktiva strukturerna i varje kollektiv, snarare än att det bara handlar om en viss ideologi.
Absolut,
liksom.
Att det här jag försöker fundera på olika liksom exempel på vad liksom sådär där liksom konkret, för det är ett exempel att det här gör något exempel Arendt, så är ju det här på grund av kanske också sin den liksom erfarenhet hon har, så är hon liksom jätte, och kanske ibland till och med liksom för rädd för det där liksom kollektiva, att det blir liksom ändå till slut ändå det där att för att, och det som ju alltid liksom faran är där, att om du slutar tänka själv, det är ju det som sådär i liksom princip, och jag började fundera här till exempel för någon för att det finns ju massa det här funderar till exempel på en, vad ska man säga, det här feministisk rörelse, fast nu har jag liksom jag är så ung så att då nu har inte feminister hållit på med så här konkret liksom verksamhet, utan det är liksom här sociala medier och olika det här annat som det mer handlar om, ett exempel som vi vet att en kompis berättade att var med i så här kvinnojouren i Åbo, och liksom dit kunde kvinnor ringa som hade det här varit som hade utsatt för våld av män i parrelationer. Och jag tänker liksom, där är det ju som att man säger att här finns ett problem, vi skapar en konkret liksom verksamhet kring som liksom det här är något som behövs, och vi går samman, och liksom, då är man ju liksom aktivister, eller man gör något sorts liksom, det här föreningsarbete, eller vad det man liksom vill kalla den där verksamheten. Och där tänker jag liksom att där finns ett sorts sån här att du kan liksom liksom du har en liksom idé av hur du ett bättre samhälle skulle vara, och du liksom riktar det till någon konkret verksamhet. Men det här, men sen kan det ju, vet, såklart är ju liksom till exempel då liksom feministiska, det finns ju liksom oändligt med kritik av hur man så här liksom dogmatiskt sociala medier liksom feminist som bara liksom blir att man måste det finns vissa sanningar och det liksom inte handlar om att jag finns problem med
men liksom alltså, det men alltså som. Det här att man har en klar idé om hur ett bättre samhälle kan se ut och det på något vis det som centrerar en och man jobbar för, beskriver inte det också sannfinländarna ganska bra?
En konkret idé om hur ett
ja, alltså att man ser vissa tydliga problem, som att man ser tydliga problem till exempel med, eller faror med invandring, och så blir det liksom en tydlig sån här grej som man på något vis fokuserar på och som driver ett politiskt engagemang.
Problemet är ju att de problem som de påtalar kommer inte att lösas genom att stänga gränserna för invandrare. Mm. Att där är liksom bara om vi nu ska gå liksom konkret liksom till exempel så kommer man inte att kunna finansiera välfärden genom att bara genom att inte betala något i liksom invandrare att eller liksom men att där är ju sen frågor om, ja. om liksom vad som är sådär, vad som är sant och falskt i samhället.
Alltså, liksom, jag bryr ju inte mig om att försvara samfinländernas politik, men jag försöker liksom bara få tag i den där skillnaden där. För att på något sätt, man kan ju liksom beskriva, och jag tror ju nog att en sannfinländsk liksom engagerad typ är väldigt, alltså skulle hålla med om att det är typ så man ser det. Alltså som att det är en väldigt konkret grej för en lösning. Men, och sen en annan fråga jag hade där, så att jag hade två frågor, bara för att så här klargöra här. Du började med att säga att du hade gjort den här radioscenen om fascism.
Ja.
Men har sen liksom pratat mest om sannfinländarna. Men alltså, ser du det som samma sak att de är fascister? Eller, alltså nej, för att nu har vi också pratat om dem synonymt nästan med Hitlers Tyskland och det är som det så här liksom, tydligt andrafierande
liksom, av dem. Du drog in dem. Ja, absolut. Det är ju det liksom att om man är så där analyserar liksom 30-talet genom Hannah Arendts blick så är det ju inte, samma sak. Det här vi har idag, alltså, men det, såklart finns det ju liksom, oberoende vad man ser om sannfinländare inte, så finns det ju fascistiska, alltså det har ju kommit också helt liksom, typ uttalat liksom sin i Mustalike, så här fascistiska partier till det här till Finland det här, så att den där så att ja, alltså det här det är ju liksom vilket namn man använder, om vi går liksom ut i min dokumentär så talar ju sen också om liksom som det finns så här höga radikala eller nationalkonservativa eller liksom vad man vill liksom olika benämningar att det som att det är ju en sån här liksom kanske evighetsfråga att ja, eller det är ju sånt som de lärda debatterar om att vad är nu egentligen fascism och vem är fascist? Ja. Och det är liksom sådär strida bland historikerna. Ja,
alltså förstås.
Om det är att liksom sådär, är varför växer att fascismen idag i ett sådär kortare och klatschigare namn än sådär, varför växer, ja, men man skulle kunna ha liksom höga radikalismen eller nationalkonservatismen eller något sånt. Men att det är klart att nu tycker jag att det finns en relevans att på något sätt ta in tänkare som har skrivit om tidigare.
Jo, definitivt.
Och liksom använda de där orden.
Klart att det finns ett skeende som är på gång i Europa där någonting händer. Och det är värt att stanna upp och fundera på vad det egentligen är som händer. Det är bara, jag reagerar ganska ofta på när man använder de här orden rätt så slarvigt ganska ofta. För att det är så lätt att man på något sätt just andrafierar eller skapar liksom en bild av vad man nu ska använda för höga nationalister som så att liksom i vårt språkbruk så skapar det nästan en ekvivalens med Hitlers Tyskland. Och det är inte gynnsamt för vårt demokratiska samtal överhuvudtaget.
Ja, alltså vissa talar ju mer om liksom just vad jag att historiker så att som vissa som helst sådär, okej, fascism som ett liksom typ statsskick som var då, men att liksom kanske jag tänker snarare på den linjen med de historiker som att mera se liksom vad är det här för sorts ideologi, och det är ju inte alls någon enhetlig ideologi,
nej.
Eller något sånt, att, och då kan man se liksom vissa drag, och då kan man ju liksom på samma sätt som det var ju en fråga att vet du, ska man kalla Sannfinländarna för rasistiskt parti eller inte, och liksom sen är det sådär att jag tänker nu att det är ganska uppenbart finns mycket rasistiska aspekter i deras partiprogram och politik, men på samma sätt med olika tendenser eller olika liksom, ideologiska strömningar i samhället, så kan man ju som se liksom, där liksom, att där liksom finns fascistiska drag, eller, men då ska man ju, det är ju inte, då liksom är det ju en poäng, alltså det är ju ett bra analysverktyg om man går in och analyserar konkreta saker och inte sådär liksom på ett allmänt plan. Tycker jag.
Cool, det här var oväntat. om vi tar och smakar på kaffe så hinner vi.
Ja.
Tänka lite. Det här är alltså från Colombia. Som är ett naturligt processerat kaffe. Vilket betyder att det kommer ha mycket mer så här fruktigt, nästan lite funky smak. Som typ lite torkade frukter. Och jag älskar alltid naturliga kaffe.
Mm, det är spännande att få, när du någon har lyssnat på podden så har vi hört dig prata om kaffet.
Ja.
Nu får man smaka.
Nu får du sitta här.
Ja.
Du sa att du var nervös för det här kaffemomentet här.
Innan nej, det var inte så farligt.
Hur gick det?
Det gick helt bra.
Ja. Du, en av de grejer som jag ju verkligen ville prata med dig om var för att på något sätt bara få höra din sida av den här grejen som hände med AU här för ett år sedan. Jag skulle ju gärna ha pratat om det här egentligen, och det var mer aktuellt, men vi hade paus med podden då. men vi hade ju faktiskt idag, nu när vi bandar, så släpptes vårt avsnitt med Mikael Sjövall, där vi också berörde den grejen lite grann, eller som ett exempel så här i en mer allmän diskussion om mediefrihet och självcensur och sånt. Men så hur, vad tänker du nu så här typ nästan ett år efteråt om hela uppståndelsen? Eller liksom, ja, hela dramat?
Så där rent personligt så är det ganska avlägset, själva den episoden. Men sen å andra sidan så finns det som hela tiden närvarande där att man har liksom de här kollegorna här och det där liksom jobbet där som har varit nog det jag, eller liksom lokaljournalistiken och lokalpolitik och bevaka de så här lokala frågorna här är nog något som jag ser på en av de mest liksom meningsfulla sakerna att göra. Alltså på det sättet så finns det är ju kvar alltid ibland funderar man på de här människorna och de här deras själva jobbet med viss saknad, fast det sen finns det här mycket annat roligt och spännande man kan göra och som jag fått chans att göra och kommer att kunna så där fortsätta, att det är inte på det sättet en sån det här, men det ska vara roligt att kunna ha den möjligheten att kunna också fortsätta med den typen av journalistik.
Men det är som helt stängt till AU för din del, du alltså.
Men jag vet inte om ni gick ni igenom en liksom Mikael något mer liksom kring händelsen, ska jag säga något mer, eller du presenterar inte.
Nej, exakt. Ja. Annat än att, ja, det blev, vi pratade ju om det där då i det avsnittet. sådär, vad som hade hänt. Det enda som ju, som där förstås ingen av oss egentligen vet, vilken typ av artikel det var som blev stoppad.
Men jag kanske kan berätta då i korthet,
ja, så att
det
här blir något så här
mystiskt. Precis, och
ta det helt från början om du så vill, för att, ja, för att alla, ja, ju, alla behöver ju inte ha lyssnat på Mikael avsnitt.
Ja, nej, jag kan ju bara i det här liksom försöka ta en så här kort version, att det var då att förra våren 2022, alltså det här, så gjorde jag då en relativt omfattande granskning av en Vänsterförbundets lokalpolitiker i Åbo, Lena Kaunislahti, som sitter i kommunfullmäktige, som då handlar om att jag hade fått liksom nys om någonting och börja nysta upp sånt som att hon hade gått in i olika föreningar, ofta så här liksom minoritetsföreningar i Åbo. Hon är alltså rysk ursprungligen, men bott länge i Åbo, men så här, det här bland annat Suomi Venäjä Seura, som är en sån här liksom finsk förening, men som har, nu har de ju lite fått ändra sin verksamhet när man inte kan ha kontakt med Ryssland, men var det en sån här som det här och ställt till med mycket problem och i andra föreningar och trakassera medlemmar och anställda på sociala medier och gjort livet surt för flera människor och sen också liksom svartmåla en sån här ukrainsk förening här i Åbo och liksom kalla dem kremsagenter och den typen av grejer som ju då var liksom, i och med att hon också satt i kommunfullmäktige, så då jag och mina kollegor att det fanns någonting här att nu,
ja, nu liksom så där,
berätta om och det här.
Det var nyhetsvärde.
Ja, och jag hade liksom talat med de flesta då såklart anonymt, men ett liksom tiotal, drygt 10 personer och blev så här två uppslagsartikel i tidningen och den publicerades och då i slutet av våren förra året och det här och sen så intervjuade jag då direkt efter Vänsterförbundets fullmäktigegrupps ordförande Mirka Muukkonen kring det här också någon annan från Vänsterförbundet här i Åbo att hur de förhåller sig till att en av deras fullmäktige ledamöter beter sig så här. Och då hade hon liksom sagt i sådär liksom allmänna ordlag att, ja, att de tar avstånd för allt som för alla sorters olämpligt beteende eller liksom, och den typen av beteende som har liksom framkommit i artikeln och att alltid när något uppkommer så diskuterar de inom fullmäktigegruppen. Och då var ju sådär att okej, note to myself att då, det är såklart att man kollar upp sen efter då några dagar att har de nu haft några diskussioner inom fullmäktigegruppen och har de kommit fram till någonting. Och sen det här så ringde jag då till henne, upp henne då efter i slutet av veckan därpå. Det hade publicerats då på en helg. Och då var hon sen mycket mindre villig att nu liksom säga någonting och var bara så att hon vill inte kommentera någonting offentligt och jag sa att jag kommer nog att göra en uppföljningsartikel för att jag vill följa upp den där frågan som blev liksom, ja, frågan om de skulle vidta några åtgärder eller diskutera någonting i fullmäktigegruppen. Och då var hon bara så där att liksom en kommentar att jag kommenterar inte men att det här att det var ingenting nytt i artikeln, att det var allt sånt som de har vet och ingenting som de ansåg att föranledde några akuta
åtgärder. Okej, så de säger alltså att de har känt till hennes beteende hela tiden.
Ja, och jag menar det tror jag nog att liksom i viss mån säkert stämde att de har liksom diskutera och liksom och så där, vet du, hur man nu ska bete sig och skriva på sociala medier och olika att inte vet jag sen hur liksom det är nu liksom deras sak att stå för vad de nu har liksom vet om inte men säkert liksom i viss mån så där att det var också liksom en fråga om att det här när Kaunislahti blev vald till som kandidat för i för vänsterförbundet i det här liksom kommunalvalet. Ja. Det här så var det ju också den liksom, så att jag intervjuade också då den som ordförande då, eller den som bestämde då liksom för vem som blir kandidater, att hur tänkte de då att det fanns nog liksom saker rennat liksom, det var inte helt så där liksom ja, så att men hur som helst så var det ju inte exakt det hon hade sagt då först att det här, så då tyckte jag att ja, så då sa jag att det här, att jag kommer nog ändå att skriva en artikel att det här är en uppföljning på det hon sa då i förra intervjun. Och sen ställde jag några följdfrågor.
Mm.
Och sen så liksom så ville hon då sen skicka mejl liksom efter att hon vill gärna läsa igenom artikeln för den publiceras, så det är ju helt liksom normal standard. Och så ja. att såklart kan du det. Och sen jag skickade, och sen efter en stund så när jag det här ringde till henne då att fråga att har hon läst artikeln, så då sa att hon det här att det tar nog en stund att hon kollar med sina taustajoukot, alltså bakgrundskrafter eller vad man att kring den, och då var det lite så att jaha, att okej, att det var ju liksom att du vet väl själv bäst om du, vad du har sagt, om det är korrekt, om jag har citerat det korrekt. Att bli lite så att okej, okay, att jag skulle nog gärna liksom få den här liksom klar nu snart, att det här blev lite ställd där, att vad hade hon liksom tänkt det här. Och då var hon sur och sa att om du har så bråttom, så då liksom säger hon bara att den får inte publiceras. Och sen så backar jag nu lite och sa att ta nu din tid då liksom. Och där kom det sen när du har det här. Och, men då var ju, ja. Men då har hon sen ringt till sen så kom det ett mejl till mig efter en stund att hon förbjuder att den här artikeln publiceras. Okay. Sen har hon också ringt då till Tom Simola, vd och chefredaktör för Åbo underrättelser. Och sen det här, jag kontaktade talade han då med mig och ville läsa artikeln, och sen så kom det, efter att han läst artikeln kom det besked att det här, den här, varken den här artikeln eller någon annan artikel som det här som inte innehåller något helt nytt och konkret kommer att publiceras mera kring den här fullmäktigeledamoten. Så ja, det var nu liksom det där, ja, händelseförloppet i korthet.
Helt liksom så här en allmän fråga där. I sådana situationer, om man gör en granskande artikel kring just en politiker.
Ja.
Och politikern som man har intervjuat, precis som i det här fallet, då säger att man inte får publicera artikeln. Hur ska man, alltså, vad är praxis där? Det kan ju inte betyda att en tidning absolut inte får. För att man måste ju,
man måste ju
få vara fri att helt och hållet granska.
Jo, det är ju ingenting som, alltså enligt journalistreglerna så har ju alltså liksom, om tidtabellen tillåter, så har den som intervjuats rätt att läsa sina citat. Men ja. Där står liksom uttryckligen i journalistreglerna att den som intervjuas liksom att det kan inte liksom utan vägande skäl liksom förbjuda att artikeln sen alls skulle publiceras, eller att liksom att makten att besluta om publicering eller liksom vad som ska stå i artikeln, det här kan inte liksom överlåtas till den som intervjuas, så det står här liksom ett par punkter i journalistreglerna, att det är ju liksom, men att såklart så är det ju jag har ju liksom intervjuas rätt att kolla att den har blivit citerad rätt.
Förstås. Det jag bara tänker liksom hur en reaktion ska gå till, så att säga, på en sån där liksom situation där man säger att man i princip inte får. Men alltså också så här, en följdfråga då, om det faktiskt inte var någonting nytt som framkom, eller liksom någonting på det sättet liksom spännande, eller viktigt som framgång, varför då motsätta sig att artikeln ska publiceras?
No, det är ju en intressant fråga. Ja.
Det signalerar ju för mig som att det finns någonting man döljer som man är rädd att ska skina igenom i någonting.
Ja.
Ja. Ja, alltså jag tycker det här är så jätteintressant fall. Dels bara förstås att få fundera kring de här liksom journalistiska praxiserna. Men också för att den där artikeln då jag först läste den, alltså den första artikeln, så blev jag så vansinnigt imponerad. Alltså, och tänkt som så det att det är så sällan man läser en artikel som på riktigt liksom är ordentligt granskande. Alltså som där man märker att här finns ett stort granskande arbete bakom. Det är inte jätteofta tyvärr. Så det kändes så fräscht att läsa den artikeln. Och det är ju därför också som det på något sätt, ja, men kändes ännu mer absurt för mig att den sen liksom en uppföljare blev stoppad. Och, ja.
Ja, nu är det ju när du frågar hur det känns och hur jag tänker om det, så på ett så här personligt plan så var det ju just kändes ju lite absurt att det mest gedigna journalistiska arbete man har gjort liksom hittills är det som blir ens fall på en plats, men kanske inte överallt hoppeligen det här att ja, och förstås alltså det var ju för en sådär ens eget jobb, och det är ju förstås verkligen inte den sorts artiklar som brukar finnas i AU heller. Att på det sättet var det liksom det som resultatet sen till slut blev. För att jag kan ju då kort för lyssnarna då att det som sen hände var att liksom jag och andra, liksom resten av redaktionen, motsatte oss det här chefredaktörens beslut att stoppa publiceringen. Och det sen ledde till att det här, jag som då inte var på det här, liksom var fast anställning, så fick bara liksom besked att det inte finns jobb mer till hösten.
Mm.
Så det var liksom, ja. Så det, ja. Men det här, ja, så kan det gå.
sen då, ni anmälde ju chefredaktören till opinionsnämnden.
Ja.
Som ju är ett sånt här organ som på något sätt ska kolla att medierna följer de etiska regler man har bundit sig frivilligt till att följa. Men det blev ju friat där.
Ja.
Så att de i princip sa att man har inte brutit emot några regler här.
Ja, så det är ju bra att notera här. Att...
Ja, jag tänkte det är förstås bra att notera så att man vet att det faktiskt har gått till så. För att det är ju också som den vägen det ska gå när det finns... Ja,
ja, för så är det ju väldigt exceptionellt att man från liksom inifrån en redaktion anmäler sin egen chefredaktör och att det då liksom handlar om en artikel som inte har publicerats, men att det finns ju den där opinionsnämnden som har de här liksom journalistreglerna som alla som är medlemmar i opinionsnämnden för massmedier så har precis gått med på att följa dem.
Vad tänker du om det att det blev friat?
Eftersom flera, liksom vi var då liksom två tredjedelar ungefär av, eller tre fjärdedelar av majoriteten av redaktionen plus en jag som hade då anmält Tom Simola till opinionsnämnden och flera på redaktionen så var ändå sådär att tänkte att det är ändå ganska osäkert hur utfallet blir, så på det sättet så var jag också förberedd att det kan gå hur som helst. Men att förstås så och de det är ju det här ja det är svårt att liksom, det skulle vara intressant att diskutera med någon, eller på riktigt så hur har diskussionerna faktiskt gått där och hur har de resonerat, det där liksom deras officiella svar så var ändå ganska kort, och där kanske tyckte jag det var liksom lite anmärkningsvärt att de så liksom gav hela handen till Tom Simola genom att liksom säga att ja, nej, här fanns inte något tillräckligt nytt och intressant, och frågan är ju då att liksom att den stora granskningen hade ju redan publicerats, att det var ju inte den som stoppades. Att det är ju sen en öppen fråga, men att jag skulle nu ändå liksom vidhålla att det fanns något nytt och intressant för läsaren att veta vad en av liksom största partierna i Åbo, att hur de att om det först ger sken av att man reagerar på ett visst sätt och sen så kommer det fram att nej, men så var det nog ändå inte att de kommer inte att reagera på något sätt, att nu har det ju en liksom viss relevans, men sen frågan är att hur hög tröskel är det att faktiskt liksom fälla någon för en sån sak som det ju ändå är sådär att det är inte en artikel där man är sådär att här kan vi göra en textanalys, att var det här på något sätt kränkande liksom, ja, eller som, sådär att jag förstår att det var liksom inte ett lätt fall, att det var inte liksom,
nej, knappast, det här det måste inte, ju ha varit väldigt exceptionellt,
att det var ju, ja.
Sen som jag förstod den där beslutet så handlade det ju i princip om att man ansåg inte att man kan visa på att just det här beslutande om vad som ska publiceras har överlämnats till någon annan.
Ja.
Att man kan inte visa på att Tom Simola har på något sätt blivit pressad utifrån eller någonting.
Ja, det är ju det där att man kan ju...
Och det är ju ungefär det som var frågan, för att om det ska bryta mot reglerna eller inte.
Ja, för man kan ju tänka sig att någon sådär, visst man får ett samtal av någon som är upprörd för att en dum journalist har ställt jobbiga frågor det här, och man tycker man blivit illa behandlad, och att det förs en klappjakt på ens parti eller något sånt, så finns det ju ändå liksom all möjlighet att en det här chefredaktör sedan lyssnar och sen gör sin egen bedömning och kommer fram till att nej, men att här gick man ett steg för långt, eller sånt. Så då är det ju sen att det som man bara har är ju den där själva artikeln som inte publicerades, så att fanns det tillräckligt motivering att inte publicera den. Och där är ju då den där frågan att den här liksom första punkten i journalistregeln är just att liksom läsarna eller lyssnarna eller tittarna har, eller liksom att journalisten ansvarar i första hand för sina liksom läsare, lyssnare, tittare, och att ge liksom information som är relevant för dem, och att liksom inte undanhålla relevant information, så där ska man ju kunna då fundera att ha den där artikeln liksom överskred innehållet i den, men att det hade de då gjort den bedömningen att det inte gjorde.
Nej, men när man har gjort den bedömningen, hade man då tillgång till den artikel du skrev, för du hade ju redan skrivit den, om jag förstod det här.
Ja, jag hade ju nog, ja, det, ja. Som, ja, det var en helt sådär kort liten artikel.
Det är intressant. Någon, alltså de här som du sen då har intervjuat och haft att göra med där, från Vänsterpartiet, är det någon av dem som pratar bra svenska som vi skulle kunna fråga med i podden?
Nu, jag kommer bara på Li Andersson, men hon är nog ministersfärer.
Lite svår att få tag liksom, på just i de här veckorna.
Det här... ja, där fanns ju det här Jakob Lindfors, som är, men han har, jag vet inte, han bytte jobb, jag vet inte vad hans roll är, om han har roll i lokalpolitiken nu. Han har varit filosofilärare på Katedralskolan.
Okej, men nästan bättre om man inte mera skulle ha någon post inom politiken, så kan han ju prata mer där. Friare.
Ja.
Okej, bra, vi ska kolla in det.
Till, ja. Var det någonting kring den här tematiken ännu som du hade?
Nej, jag hade någon tanke där som jag parkerade, som jag tänkte att ja, men här var ju en intressant grej också, men jag minns inte vad det var mer. Så att det, om det dyker upp senare i samtalet kan vi återkomma. Men...
ja.
Vad har du jobbat med senare efter det här, att det slutade på OU? Alltså du sa att du hade ju gjort de här audio-essayerna som vi lite berörde. Eller de som du har gjort efter det här har vi inte berört. Men, men hur har du har jobbat som frilansjournalist, va?
Ja, men att de där... just den här audio-essayen om graviditet och sen om dating, så det var liksom största delen av hösten, eller början av,
just det.
Av hösten, och sen har jag gjort liksom skrivuppdrag och ja, för HBL och någonting och för andra, så att ja. Just
det. Ja, jag tyckte den var ganska intressant. Alltså speciellt den där med dejtingen. Eller båda två var nog väldigt intressanta. Men jag är ju inte heller i ett skede i mitt liv där jag funderar jättemycket på graviditeter. Vilket ju i och för sig kanske är en poäng du gör i den ADHD-scen, att man väldigt sällan funderar på graviditeter. Men där fanns ju i alla fall den här tanken om att det blev svårt att på något sätt ens räkna om man är gravid. Att man vet inte, är man en eller är man två? Och det var en väldigt intressant sån här tanke för mig på något sätt ändå. Det måste ju vara en intressant upplevelse förstås. Men också bara att hur...
Ja, det där är ju alltså den här radioprogrammet som den här audioessén, eller som är liksom någonting mellan en dokumentär och en audioessé, för jag har intervjuer och sen så har jag också mycket, mycket egna tankar och erfarenheter och egna filosofiska reflektioner. Så att där har jag bland annat då intervjuat filosofen Jonna Bornemark, så det är hon som säger det här i den här audioessén. Och det är ju, men att hon fångar ju där nog någonting av en av de där centralare sakerna i om man liksom filosofiskt funderar på vad graviditet innebär och liksom som erfarenhet så är det ju just det där att att man på något sätt är mer än sig själv, tror jag att jag också formulerar där, att så här, jag är fortfarande jag, men jag är på något sätt mer än mig själv, att det här, allting är fortfarande min kropp, men min kropp är någonting som är mer än bara jag eller mer än bara det är ju liksom det är ju väldigt spännande.
Ja, sen beskriver du där också hur det just blir en så tydlig koppling till koppling till tidigare generationer genom att man på något vis bär på kommande generation och känner den där tydliga samhörigheten med nästa generation, så att man inte ens vet om det är min kropp eller en själv eller om det är någon annan och sådär. Och så beskriver du hur det på något sätt också gör att man får ett tydligare, eller tydligare ser det här bandet man har till sin egen mor som har fött en eller tidigare generationer.
Jag tror att den tanken den har kanske inte så mycket att göra med det där själva liksom vad det händer, liksom fysiska erfarenheten av en sån där liksom förändrade kropp i graviditeten, men just den där liksom att i det där tillståndet så blir det ju faktiskt väldigt konkret att du liksom också delvis har att göra med liksom att på något sätt ditt så där biologiska vara blir mera liksom uppenbart människan som liksom en biologisk varelse som föds och dör och kommer till ur andras kroppar, att den sortens, så det var mer liksom från det håller liksom som det blir då just konkret det där att också jag har kommit ur andras kropp och här kommer någon som kommer att leva hoppeligen liksom längre än mig, så det blir också ens dödlighet liksom lite mer konkret eller för första gången på något sätt sådär.
Ja. Och så hänger det ihop med en sån här, vänta, nu hade jag en bra tanke här som försvann. Men just den här insikten om att man själv har varit så där beroende av någon, så gör du lite en poäng av att kanske det är att vi på något sätt har glömt bort den här aspekten, eller att just att vi filosoferar inte så mycket om de här frågorna. Det har inte varit så synligt i litteraturen. Och på något sätt som att vår kultur vill komma bort från den där. Och det skapar den här typen av individualism som vi har. Alltså där varje man ska stå för sig själv, eller kvinna också i sig. Men liksom att man ska stå helt på egna ben, fristående, inte vara beroende av någon annan. Och just en väldigt destruktiv typ av individualism som ju väldigt långt präglar vårt samhälle.
Ja, det är just det liksom, det finns ju väldigt väldigt mycket att fundera kring där och något som jag ger ganska mycket utrymme också i det här radioprogrammet, att just att ja, eller där provar jag ju den där tanken, eller för att på något sätt ur ett sånt här feministiskt perspektiv, så är det som inte något nytt att tänka på vilket sätt. Alltså det är ju också ett visst manligt ideal att vara liksom oberoende, och den här liksom self-made man är ju liksom ändå en liksom mera maskulin karaktär i vårt så här liksom så här symbolik. Att det är ju inte liksom att det var ju inte på det sättet någon ny tanke för dig där, att vi har, för mig, att vi har ett samhälle som liksom premierar oberoende och har en tanke om att, och också en sorts tanke om att vi på något sätt har kunnat nå vår egen lycka oberoende av andra och så nämnt, men att här så vid det här radioprogrammet så provar jag den där tanken att om det här skulle hänga ihop med också att vi har liksom så här kulturellt så här skjutit undan den här liksom som gravida kvinnan från det på något sätt kollektiva medvetande, eller något sorts så här liksom den här, det som räknas som det allmänmänskliga.
Eller på något sätt vår berättelse om vad en människa är.
Ja, liksom, ja.
I någon bemärkelse.
Ja.
Ja, och jag tycker att det var en jätteintressant tanke. Det var liksom så där på något sätt ändå, alltså, oberoende var man sen landar i den analysen, så bara den frågan, att man ställer sig just den här frågan, så synliggör ju på något sätt någonting som vi missar i vår bild av oss själva eller människan, som jag tycker var väldigt, väldigt givande faktiskt.
Ja. Ja, nu det här ja, det har ju liksom så där, och jag liksom nuddar ju bara vid det där, men att liksom faktiskt så liksom långtgående rent liksom skulle få liksom långtgående politiska konsekvenser om man faktiskt skulle ta den där liksom insikten på allvar, att hur vi liksom på ett väldigt grundläggande plan liksom skulle inte alls finnas om vi inte skulle ha fått liksom omvårdnad och någon skulle ha gett omvårdnad. Det är liksom något som, det är det som är förutsättningen för hela liksom mänskligheten, att det finns människor som får och ger omvårdnad till varandra, och då det här liksom så det är det ju liksom att vi har ju ett samhälle som den liksom goda skattebetalaren är den där liksom duktiga samhällsmedborgarna som liksom just är vuxen och inte allt för ung och inte allt för gammal, så den klarar sig själv och kan jobba och liksom och då är det ju liksom att på något sätt att det är de här som bär upp samhälle och förstås på ett visst, jag vet, om vi inte har skatteintäkter, det är liksom helt basic att om vi inte har skatteintäkter så kan vi inte hålla välfärden och sådana saker.
Men finns ju en viss pragmatism som driver det där också.
Men vi skulle ju inte heller liksom, vi skulle inte ha de här goda skattebetalarna om vi inte skulle ha liksom goda liksom omsorgsfunktioner.
Nej, precis. Ja.
Ja.
Du nämnde nästan om någonting väldigt intressant där som på något sätt
nästan var intressant.
Nej, men alltså så här att jag kan inte säga att det var det du sa, men det här, men det var det jag började tänka på. Okej. Men som att likställa att vara vuxen med att man betalar skatt. Och jag tror nog att det på något sätt ligger någonting i hur vi säger, alltså så här, för att det här är någonting som jag ganska ofta kan fundera på. Alla kulturer som vi känner till har på något sätt någon typ av ritual för att bli vuxen, för att bli intagen som en liksom myndig person i gemenskapen av andra vuxna. Kanske mest explicit vad gäller män, men jag tror nog också att det finns väldigt ofta med kvinnor. Säkert antar jag ofta ihopkopplat med män sen eller någonting. Men i alla fall, alltså, men vi har ingen tydlig punkt när man blir vuxen. Alltså man blir myndig vid 18. Men sen ingenting annat, för att jag märker ju att det är ganska stor skillnad på mig som nu då fortfarande i ett sånt här liksom ung vuxen stadie i livet, eftersom att jag fortfarande studerar, så är det väldigt stor skillnad mellan mig och typ andra jämnåriga kompisar jag har vuxit upp med, som kanske har hus och hem och är gifta och har barn.
Mm.
Alltså, och då är det som tydligt att de är vuxna.
Mm.
Medan jag är på något vis ung vuxen eller någonting. Mm. Och att tänka på det där i termer av om man betalar skatt eller inte.
Jag funderar också, alltså, om jag får sådär...
Du får göra vad du vill.
Ja, det här, tänka vidare, vi kan återkomma till det här med skatt, men ja, med det här, jag funderar på när du just jämförde liksom din livssituation och sen liksom andra, andra liksom som har då liksom barn och familj. Och liksom, så jag funderar att är det någonting med också vuxenhet och alltså som kommer, som att tänka att det här kommer med ett visst ansvar, och då är det ju liksom såklart att till exempel få barn ger ju liksom plötsligt ett sådär jätte... liksom ett stort ansvar, och jag vet jag tänker inte att, alltså, jag tänker att vårt samhälle är ju det liksom så här, alla ska ju vara så här, unga vuxna, det är ju inte något, men att förstås bara hur det kan liksom så där, att det är ju en väldigt liksom konkret på ett annat sätt än att betala skatt eller inte, men det är skatt blir ju på ett sådär annat sätt, sådär att du drar ditt stå till stracken samhälle på ett sådär liksom konkret, alltså, men visst, på ett abstrakt, men att sen till exempel om familj är just på ett väldigt konkret sätt, hur det ändrar ens liv, som det kommer liksom andra skikt in.
Och en sån där stor grej i vårt, eller åtminstone som har varit, är ju också liksom när man gifter sig. Jag vet inte om det längre kan sägas att det är så i vår kultur, liksom så tydligt.
Jag tror för att det
är väldigt få som gifter sig, och om man gifter, alltså jag menar som gifter sig unga, det är som typ 30-40-åringar som gifter sig då. Så det är som, jag menar, som någonting som förändras i vårt samhälle och som förändras i hur vi ser på när någon är då vuxen eller inte. Och jag tycker, jag har som svårt att bara... Jag tror också att det är ett visst eller problematiskt att det inte är, finns en uttalad på något sätt rit kring det här.
Alltså jag tänker att liksom kopplat till flera intressanta, men nu tar jag upp det där igen med rit, så det är ju liksom så det är ju, om vi kopplar helt tillbaka till början av vårt samtal med liksom så här 30-talets Tyskland, men alltså sånt här liksom att vi, det är en del av det där liksom sammanfaller av traditioner, och just förstås sekulariseringen är ju liksom väldigt central där, så att vi har ju de där liksom religiösa ritualer faller bort och sånt, att vi att ritualer är någonting som vi, eller jag tror som de andra sociologer som har liksom skrivit om det här liksom moderna samhälle och det här som har blivit mer individualistiskt atomiserat och har ett bortfall av sådär kollektiva sammanhang, att vi ju liksom, att det finns ritualer för fyller en funktion, och det är någonting vi saknar. Och det här, ja, men sen så funderar liksom det med frågan om liksom vuxen eller inte, så sen är det ju det där att vi, tänker jag, att vi har ju en kultur som ju verkligen gör det, alltså inte bara att vi inte har konkreta ritualer för hur man liksom att bli vuxen, men vi har en kultur som uttryckligen gör det motsatt, att premiera den där liksom, att du är ju liksom, den unga vuxna är ju liksom on top of the world, alltså liksom,
i någon sån här, absolut, och på något eller, sätt menar, så dyrkar själv vi känt, ju ungdomen på ett helt absurt sätt.
Och just det där liksom, jag tänker just det där ung vuxen, för det är de som, okej, fast du studerar nu så du har inte så mycket pengar. Men du ska ändå där. För att jag kände när jag då började jobba och inte ännu hade liksom det här barn och så då är det ju liksom, det är ju den här segmenten som alla, alltså alla restauranger, alla vill liksom nischa in på, de där som är liksom liksom unga, ännu liksom hippa där och som också har pengar, så de kan liksom kan spendera dem på liksom äta ute köpa drinkar och
jo, ja. Sådär. Nej, men det är visst, visst.
Sådär. Och det här är någonting och jag liksom har sådär känt och, liksom, och det här är någonting om du är sådär att okej, okay, att det är liksom alltså jag tycker också det är något liksom väldigt obehagligt i stunden att sådär liksom du inser att okej, okay, allting är typ sådär riktat till liksom just liksom mig och sådana som jag och då är det ju sådär att dels tycker jag att det är ju något som är otrevligt, en sorts skiktningen av samhället, att liksom inte blanda generationer och olika liksom den aspekten, och sen det där att om man är någorlunda liksom sådär tänkande människa så fattar man ju att man inte alltid kommer att vara nej. Det där att du liksom, det är liksom att kan du ju då liksom nu ta av att liksom sådär att ja,
på, ja, nej, okay, ja. Så de här 5 åren är liksom gyllene åren i mitt liv och sen ja, går det bara ja, utför ja, och så, liksom, och så, är, jag inte längre, inte så liksom, är jag inte längre i centrum ja, sen liksom. Ja. Alltså det, ja.
Så jag tycker det är jätte, jag tycker det är på massa aspekter jätteproblematiskt ja. Den där sorts liksom vurmande och också just där när jag tog in det där med liksom ansvar, så jag tänker just att det som man ju också då på något sätt så där vurmar över är ju det här liksom en sorts just faktiskt individualism, en sorts hedonism ja. Allting är liksom jag och liksom
jo för att om vi skulle komma bort från just den individualismen lite grann och säga oss mer som på vilket sätt vi faktiskt är beroende av varann. Både beroende av tidigare generationer och kommande generationer och alla liksom på något sätt som finns i ens närhet. Så då skulle vi ju inte längre... Jag menar då... Då tror jag att vi inte längre skulle fokusera just på unga på samma sätt. Alltså som att lyfta fram dem som på något vis... guldåldern.
Ja, och det är liksom, ju inte det... barn heller. Man vill ju inte ha barn med någonstans i de där liksom restaurangerna som alla ploppar upp i Åbo och inte vill man ju ha allt för gamla. Alltså det är ju helt ja, alltså jag menar det är ju liksom långt före. Jag har alltid varit liksom då till exempel liksom varit ställer som främst utomlands tyvärr där till exempel man sett barn vara med, så jag alltid blivit liksom glad att det är något liksom dels för att liksom alltså det är på något sätt, det säger någonting om den här kulturen och det där liksom platsen och det där liksom att här finns att det är något mer liksom generationsöverskridande som har en att det är något liksom det är något väldigt konstlat i vår kultur som gör så stark uppdelning och det här.
Jo och nu eftersom att du nämnde så här om restauranger och barer och så började jag tänka för här för några veckor sedan så läste man ju kunde man läsa om här i Åbo att det öppnade ett diskotek eller liksom en klubb för medelålders män. Det är som så här, varför behöver man ha en nattklubb eller liksom en dansklubb och vad man nu ska kalla det för medelålders.
Ja. Fast förstås, alltså jag förstår för att om vi nu har det där liksom skiktade samhället så vill ju folk gå till ställen där de kan känna sig bekväma och hemma. Så det är ju inte liksom de...
Jag får säga, jag ska kanske omformulera det, för det är klart
men ska man ju se det som ett symptom.
Ja, definitivt. Alltså, det synliggör ju just den där uppdelningen som du pratar om.
Men jag var bara sådär att okej, okay, man har någonting att se fram emot, för jag gillar 80-talsmusik och det var väl sånt de skulle spela där, så att jag var sådär att hoppas de...
Har du varit där? Alltså?
Nej, för jag är för ung. Så att jag hoppas de sådär håller ut i 10-15 år till,
du har barn, så
jag liksom,
så kanske...
jag vet.
Ja, men du så kanske räknas för att du har barn. Det är kanske okej. Okay. Ja.
Men visst, skulle jag ju liksom, skulle ju.
Men alltså det där har jag också gjort att jag reflekterar över hur jag själv reagerar på människor. För att, alltså jag har ju jobbat nu i olika restauranger ganska mycket. Och speciellt så där om man då jobbar på någon typ av barkväll eller någonting, liksom någon årsfest för någon förening, whatnot, där är väldigt mycket 50-åringar typ som håller på ett visst sätt, alltså jag menar som då någon typ av fest som man håller på att dricka ganska mycket partajar och sådär, och på något sätt liksom beter sig som unga gör. Så jag märker ju att det finns någonting i mig som på något vis reagerar. Som att det här är inte riktigt... Alltså som att jag har mindre tålamod och mindre överseende med att man beter sig märkligt som man beter sig när man är full. än vad jag har med 30-åringar som beter sig så.
Jag tänkte när jag var 20 så var jag så där väldigt chockad över att 30-åringar också kunde supa och ja. bete sig då när jag kom till Åbo och var liksom ett sådär, ja. Men
så det finns som någonting i mig alltså som på något sätt reagerar och som gör att jag inte har tålamod eller liksom som att jag typ inte skulle ha överseende med att äldre människor gör så. Som jag på något sätt har reflekterat över just i och med att jag läste om den där nattklubben för äldre. Eller äldre, men liksom medelålders.
Mm.
Som jag också, alltså som just också synliggör en sån där bild av att ja, men det är ju ungdomen som ska leva upp.
Men jag tycker att där är liksom väl snarare liksom det konstiga där är ju att man tänker att, eller liksom att vi i Finland, det sorts liksom om man tänker att vi har en liksom, alkoholkultur som på något sätt är sådär, jag tror ju vi håller väl på kanske att förändras, men att i alla fall har varit och kanske liksom finns, är liksom supande.
Mm.
Och då liksom är det sådär något som är naturligt att höra till liksom i sådär unga, då kan man ju fråga sig att är det naturligt att höra till? Och sen liksom ska man liksom mogna och det här och liksom och sen blir bara jättetråkig och anständig att sitta hemma och dricka kaffe. Jag vet inte, liksom, vilket ju är jättekonstigt. Tanke också jätte sådär liksom åldersrasistiskt att inte liksom på något sätt att man har den där bilden av att äldre inte skulle kunna vara liksom ute och dansa och att det är ju liksom ja, det handlar ju helt om våra så här kulturella bilder, men just där att jag tänker att man ska väl ha lika mycket eller lite överseende med unga som äldre, fast jag tänker, jag har nu själv tänkt på något sätt att pensas med liksom åldern och viss mognad. Om det, jag vet inte hur folk har betett sig, att om det är liksom folk som betett sig svinigt så tänker jag att inte behöver man väl ha, liksom, ha överseende med unga heller. Eller liksom,
nej, alltså det är ju snarare det, just det som det har synliggjort åt mig, hur mycket överseende jag har om det är någon som i min ålder eller yngre som beter sig.
Men så. För att jag tänker att jag är igen med det där. Liksom,
Och där vill jag bara tillägga att det handlar ju, alltså jag är ju aldrig någon som dricker mycket. Jag har aldrig varit full. Så att jag skulle som aldrig någonsin ha överseende med det för att jag på något vis identifierar mig i det. Men ändå så finns det på något sätt liksom så här att ja, men okej, men de är unga, det är liksom fine.
Det är ju helt det här jag tänkte på just det där med det här generationsöverskridande sammanhang igen, att det är ju det som också kanske en viss bild och en viss sätt hur liksom en viss alkoholkultur har sett ut i alla fall, eller i alla fall någon sorts här kulturell bild av vad det innebär att gå ut bar eller vad det innebär att dricka alkohol. Och sånt som ju liksom också blir sådär att okej, men det här förstås passar ju inte med barn. Att då blir det där liksom att man bara, fast om man ska ha en annan sorts utekultur, alkoholkultur, så ska man ju som liksom det att man tar barnen med till en bar eller liksom sånt att det här det är något man liksom bilda av att liksom festande och ha roligt. Också kanske det där att släppa ansvaret där som gör att det måste på något sätt just passa bara i vissa liksom åldersgrupper. Och inte passar att liksom att i andra länder kan man se liksom barn mer och mer i olika sammanhang.
Jo, och det är ju just det där på något sätt som jag ser som ganska problematiskt. Alltså att man har en bild av just alkohol som handlar så mycket om att släppa ansvar. Man ska på något vis för en tid slippa undan allt det här ansvaret. Jag menar, oberoende hur gammal man är så är ju det ganska omoget. Tycker jag. Och det är ju förstås också att man har den bilden som kanske gjorde att det blev så mycket skriverier om Sanna Marin, tänker jag. Om vi nu pratar om festande här.
Ja, just det. absolut. Jo, men så är det ju absolut att det är liksom supande och det är liksom, fast liksom helt oklart på något sätt att vara liksom, alltså jag menar kanske eller kanske inte eller liksom, ja. Mm.
Det här var intressant. Jag brukar väldigt sällan lyssna på avsnitten själv efteråt.
Det är Maria som klipper.
Nej, det är jag som klipper, men då fokuserar jag bara på ljudet, så att jag lyssnar i princip igenom dem, men jag hör liksom inte vad vi säger egentligen.
Mm.
Men sen om jag faktiskt skulle lyssna på det, så tycker jag jättejobbigt, för jag tycker det är sjukt jobbigt att höra min egen röst.
Mm.
Men det går bra då jag klipper, så det är en intressant grej. Men, men det känns som att allt det här som vi nu har pratat om, ända liksom från början, så ska man behöva lyssna på nytt för att bearbeta. Så det kommer jag säkert göra. Men det är ju ett gott tecken på att det har varit ett bra samtal.
Ska du sen lyssna och lära dig när du har
förkovrat dig? Exakt.
Ja.
Det kanske passar ganska bra att vi avrundar här då.
Mm.
Det har varit, som jag sa då, väldigt kul att prata med dig.
Ja, tack så mycket. Det var roligt.
Ja, tack för att du var med. Ja,
tack.
Tack för att du har lyssnat. Kolla in oss på Patreon, bli sponsor och få tillgång till bakom kulisserna material och sånt som vi inte publicerar på annat ställe. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att du hänger med i nästa samtal.